När spelade ni Civilization första gången?
Oj, vad svårt. Jag tror att jag besökte en kompis hemma i byn som hade uppe på sin dator, och jag tyckte det såg jättetråkigt ut. Men jag provade att spela då, och nog var det häftigt med de här trupperna som gick runt. Så det var nog, men det var nog 90-tal.
Mm. Jag tror det var 1999 eller år 2000, för jag också besökte en kompis som hade Civilization 2, och jag tyckte det var fantastiskt.
Mm. Det var också på 90-talet för mig, och jag besökte också en kompis efter skolan, och han hade också Civilization, och så satt vi där och spelade. Det måste ha varit ganska nära 92, tror jag, eller någonting sånt.
Tänk om vi alla har besökt varandra, men vi inte minns det. Men vi minns bara spelet.
Hej, hej och välkomna till Kulturpodden. Och idag ska vi alltså prata om datorspelet Civilization, eller spelserien. Och med anledning av att det sjunde spelet i serien släpptes den här månaden. Och som ni hör så är det här ett av de här spelen som har blivit någonting av en generationsupplevelse. Och jag har en agenda med det här avsnittet. Jag vill förklara varför det här är ett betydande kulturellt verk för människor som aldrig kanske har spelat datorspel i hela sitt liv. Och det kan vara intressant att höra på ändå. Och jag heter Lasse Garoff, och med mig här i avsnittet så har jag Simon Karlsson från kulturredaktionen och Björn Karlsson. Först och främst, är ni släkt?
Nej.
Nej.
Eller i så fall går det tillbaka så många generationer att Gustav Vasa kanske har varit kung.
Någonting i den stilen. Och vad vill du, Simon, berätta om Civilization idag?
Jag har tänkt fokusera på hur lärorikt spel är och hur jag upplever att det är en portdrog, tänkte jag säga. Ett portspel till ett bredare historieintresse.
Och du då, Björn?
Jag älskar nog mest att prata om spel, för det gör jag redan här på Yle. Men Civilization har nog en bra plats i mitt hjärta, för det har liksom hängt med ända sedan 90-talet, som sagt. Och det finns så mycket djup där, och det finns så mycket intressant. Jag tycker en intressant sak med Civilization är att det är ett spel som sätter så mycket minnen i en, men det är ett spel som inte har en utsatt historia i sig som berättar någonting för dig, utan du bygger din egen historia. Och därför tycker jag det är fascinerande att tala om.
Mm. Och jag är igen fascinerad över hur på något vis det här spelets utveckling. Jag tycker att man kan läsa där någon sån där allmän utveckling av vår historiesyn som samhälle på de här 34 åren sedan det där första kom ut. Och det första Civilization-spelet kom alltså ut 1991. Och kan ni förklara varför det, eller har ni någon uppfattning om varför det här som spelserie har blivit så populärt?
På den tiden, alltså, för det första så släpptes det till väldigt många olika plattformar. Och jag tror det var en stor grej. Och det fick som en bra spridning, för det var liksom innan Windows Mac-eran på den tiden, utan det fanns Atari-datorer och allt möjligt. Så det hade en bra spridning, och det var ganska i bräschen då, för det hade kommit några tidigare såna här spel där man var en sån här världsledare eller en gud, ibland kallas de för gudaspel. Och det här var liksom det som satte kanske en bra scope på, eller vad man ska kalla det, för att de flesta var bekanta kanske med strategispel som Risk. Det handlar om mänsklighetens historia och utveckling. Så man sa, oj vad intressant, en historienörd kan ta till sig det.
Ja, man börjar på stenåldern eller 4000 före Kristus, så spelar man in i rymdåldern.
Och ingen så här, man måste lära sig att man är en alien eller någonting, går runt och skjuta. Så att det fanns en grundning i så här mänsklighetens historia. Och samtidigt som det är intressant att de flesta ville prova på ett spel som hade så här. Och just att det var väldigt ovanligt med ett spel som hade så stor också scope, det vill säga att det började på stenåldern och gick hela vägen till nu i tiden.
Mm. Och jag tänker också att en sak som har gjort det säkert jättepopulärt är att hela känslan, åtminstone den känslan jag får av Civilization, är att det är mer roligt och underhållande än kanske jätteallvarligt jämfört med vissa andra spelserier som kanske känns mer sådär att det här kommer pesten. Mm. Måste göra
något hemskt och allvarligt och skrämmande. Ja, och det är ju intressant det där, det var någonting som var ganska lätt att lära sig sist och slutligen. Det var kul både för barn och vuxna, och det fanns en väldigt stor sån där, ett stort värde i att man kunde alltid spela om det på något vis hemskt många gånger. Och sen var det ju spännande det här. Vi som, jag växte upp med två äldre bröder som sysslar ganska mycket med bredspel och rollspel och sånt här. Och de här, just på 80- och 90-talet så upplevde jag att sådana här bredspel och rollspel hade, den där höga tröskeln var alltid där, det att man måste ta sig igenom den där jäkla regelboken. I takt med att de här spelen blev liksom mer ambitiösa och mer detaljerade så svällde alltid de där regelböckerna upp, och man ville ha in mera grejer. Och då fanns det en stort värde i det där att man flyttade in alla de där reglerna på något vis digitaliserade så att det var i ett program. Och då behövde man inte hålla reda på de där reglerna själv för att kunna spela.
Och nu pratar du om brädspel som är jämförbara just med Civilization kanske då? Alltså sådana lite så här historiska management.
Jo,
krigsspel.
Ja, mycket sådana strategispel var ju ganska sådär krigsfokuserade. På något vis, om det fanns en pappersregelbok så var det ju också viktigt att man skulle hålla reda på de där reglerna för att man skulle spela riktigt.
Mm. Det är också en kul grej med brädspel, att även fast de flesta kunde reglerna till risk så hade ju alla hushåll sina egna regler. Mm. Det gjorde att spelar man med kompisar så blev det ofta en konflikt. Att men vi är ju alltid så här. Och så blir det bråk. Det var nog ganska befriande med datorspel att, som du säger, att reglerna fanns där och du fick bara leva efter dem. Och på det sättet kan man också bara prova, vad händer om jag försöker flytta den här saken dit istället för att nu måste jag läsa regelboken, får jag flytta dit, vad händer och hur ska det besvaras? Mm. Så att, det är ganska skönt att spela dataspel på många sätt.
Och så var det ju svårt att hitta folk att spela med ibland, så att det var på något vis det här att man kunde spela för sig själv och det kunde ta hur länge som helst och man kunde sätta igång precis när man hade lust, så det var ju på något vis en stor utveckling. Eller så kunde man just sitta som vi alla då tydligen har gjort hemma hos någon kompis och så satt man där och knappa i timtal.
Tänk om de kompisarna skulle ha veta hur viktiga de har varit för samhällets spelare. Att de som har haft den där datorn med de där spelarna på.
Precis. Ja, det är ju, jag skrev en liten text om det här ämnet, eller om Civilization just för Svenska Yle om det här, och jag höll genast på att grotta in mig i all möjlig konstig teknik, nostalgi kring det här, att hur vissa människor hade en PC som snurrade på MS-DOS och jag hade, hemma hos oss hade vi en Mac och den var svartvit och han hade en färgmonitor och det var spännande. Och så insåg jag att det här är nu inte det som är intressant för någon annan att höra om än för mig själv.
Och det första Civ-spelet, var det MS-DOS?
Ja, det skulle jag påstå att det var.
Då så Atari och senare de här Spectrum-datorerna tror jag kom till också. Jag kan inte listan i huvudet, men nej, det var många speciella datorer som alla har lite egen kodbas.
Och det första Civilization-spelet var då förhållandevis enkelt. Och du skrev ju en översiktsartikel om de här olika versionerna av Civilization genom tiderna. Och du skrev att det där grundupplägget i det första var ett sånt enkelt världserövringsspel, typ som Risk, som är ett sånt enkelt krigsspel från 50-talet för barn. Men så lägger man till ett teknologiträd i stort sett.
Ja, och det är det som är så intressant. För Risk är ju samma hela matchen igenom. Du får bara större och större arméer. Men i och med då att man lägger till ett teknologiträd, som det kallas, betyder det att din teknologi utvecklas. Från början har du grottmän i princip. Och sen hittar du hästar och utvecklar dem. Och så får du hästtrupper och sen utvecklar du framåt. Och sen har du pansarvagnar och allting. Vilket gör att det finns liksom alltid en dynamik som ändras genom tiden. Som då följer mänsklighetens historia. Vilket gör ett ganska intressant djup. Och det är upp till dig också att utforska alla de här grejerna. Så du kan också spela en match där du inte utforskar jättemycket av de här, utan du satsar kanske bara på krig. Då kan du bli stark i krig i början, men du hamnar efter det vetenskap. Så att varje match blir alltid unik tack vare det här, och det är nog jätteroligt.
Mm. Mm. Och sen med tiden så arbetar man då in lite mer komplexitet i det här spelet med sådana fenomen som handel och religion och utveckla diplomati och mer avancerade statsskick och sådant. Hur har det där spelet sen utvecklats i kommande versioner?
Det är just som du säger, det har lagts till ganska mycket, men om man tittar på hur stort första spelet var så är det inte jättestora förändringar skulle jag säga. Det har kommit till nya sätt att vinna på. Från början var det ganska svartvitt att du var tvungen att erövra alla andra spelare med din militära makt i princip. Sen har det kommit till olika världsråd så du kan rösta fram en världsledare. Du kan vinna spelet genom att komma ut i rymden. Det har också kommit i vissa spel då religiösa vinster eller kulturella vinster. Att du kan vinna bara med att ha en kultur som då tar över resten av världen så att de blir i princip din civilisation på grund av att alla har dina jeans på dig. Mm. Så att det har liksom utvecklats, men grundspelet är nog liksom fortfarande där. Och det är nog ganska intressant att det har kommit nu 7 stora spel i den här serien och det är nästan samma grundspel men med bara nya smaker på hela vägen.
Ja, det är på något vis det där centrala, tycker jag, det där spelet är alltid det där att man har, eller den grundläggande enheten är det att man har en stad som finns på en karta med sina olika terrängtyper omkring sig. Och sen när man klickar på den där staden och går in i den så kan man styra var folk ska arbeta i den där terrängen och vilka typer av resurser de ska samla in från omgivningen. Och det påverkar då om den där staden växer snabbare, om den har mycket mat eller om den har hög produktion och så kan man bygga mycket byggnader eller truppstyrkor och liknande. Men hur, nu när det hade då kommit liksom sjunde versionen av ett spel som egentligen är samma mekanik, blir det i något skede lite sådär som när filmer får lite för många uppföljare?
Alltså jag tycker ju så här som spelare, utan att ha desto mera grävt ner mig i exakt hur den här utvecklingen har skett, så att, att å ena sidan så känns det som att det här sjunde spelet och kanske till och med också det sjätte spelet nästan kom ut bara för att ett företag måste ge ut en produkt. Men samtidigt så det här som du sa, som ni sa om nya smaker, det är cool att testa att sova i en ny säng. Det är roligt att få just lära sig hur, på vilka olika sätt man kan vinna. Och det som jag tycker har blivit bredare och bredare med varje utgåva är att man kan vinna och spela dem om och om igen på så många olika sätt. Och det ser jag fram emot med det här sjuan, att jag hoppas att det är så också. Ännu mera liksom nya smaker också i sjuan.
Jag håller helt med. Alltså, det är lite farligt för att när spelserien har funnits så här länge så blir man just nostalgisk och så. Är man så här, jag älskar att spela på det här sättet. Och jag tyckte jättemycket om det när kulturvinster kom att jobba med kultur. Det var ett kul sätt, tyckte jag, att vinna spelet på. Och sen när det här nya spelet kom och kulturen nu inte med från början så blir man så här, varför spelar jag ens det nya? Jag kan gå och spela det gamla. Och som vi sa, att spelarna har utvecklats jättemycket och grafiken, ända sedan 3D-grafiken kom ordentligt i 4:an, så ser de ganska likadana ut också. Så det är egentligen frågan, att behövs det komma nya spel? Och 7:an nu har ju fått både ris och ros för att de har lånat nya moment från andra sådana här strategispel som inte är väldigt Civilization.
Mm-hmm. Så att, kan du ge ett exempel på det?
En klassisk grej med det här är det här med när tidsåldrarna byts, så måste du byta också civilisation och få liksom nya val. Du är inte längre samma land hela vägen
igenom. Man är inte Sumerien eller
ja,
Egypten.
Till exempel. Utan nu måste du byta en civilisation och den kanske utvecklas från den ena till den andra och du byter lite grann dina då bonusar som din civilisation har. Och det här är lånat från andra spel som finns på marknaden. Och om man då älskar de spelen så kan man redan spela de spelen, tycker då vissa. Och vissa vill ha sin civilisation och kanske man då vill alltid. Och liksom, jag tycker också det är kul i de spelen jag kan välja att spela Sverige eller Finland. Och så vill jag göra det hela vägen.
Mm, ja, precis. Det är lite trist att tvingas byta.
Där ja, det är nog ganska trist att man måste byta. Nu i senaste här finns varken ännu Finland eller Sverige med, men det skulle vara trist att behöva byta från Finland till
när
Sverige.
När var Finland med senast?
Och har man kunnat spela Finland?
Jag har ett minne av Mannerheim.
Ja, Mannerheim kom, jag tror det var 5:an i någon expansion.
Ja, ja. Just det, så det är ganska mycket sån här, det är ganska stor detaljnivå då om Finland finns med.
Ja, i min artikel där gjorde jag också en jämförelse med hur många civilisationer som är med i varje spel. Och det har liksom diffat mellan så här 20 uppåt 50
just
i
det.
Olika spel. Så att, beroende på hur många expansioner du har köpt till. Så att, det finns mycket att leka med och det är det man vill ha. Man vill ha den där stora valmöjligheten. Att du kan välja Mannerheim och spela som det. Det ger ju ett mervärde för någon som har en relation till det. Det är trist att alltid vara USA.
Just det, så man kan spela en stenålders Mannerheim då.
Ja.
Och så det här är ett spel som då handlar om historia, men poängen är ju på något vis alltid det där att det är ju inte meningen att det ska vara en simulation av hur saker har gått på riktigt, utan poängen är ju egentligen motsatsen, att det ska kunna gå annorlunda. Eller man ska kunna spela andra saker än vad som händer i världen på riktigt.
Alltså jag ser det som två filer. Mm. Att å ena sidan har du den här att du ska bygga en civilisation och försöka på ett eller annat sätt ta över världen. Antingen då genom att du har den bästa kulturen, mest underhållande kulturen, eller att du krigar alla till shit. Men så finns den här andra filen som är just det här, alla historiska element som man kan uppleva på vägen. Oavsett om det handlar om samhällsutveckling eller konstverk eller...
Och du hade tankar om det här, Simon. Att kan man säga att det här någonsin blir lärorikt?
Alltså, om man riktigt försöker så kan man strunta i allt man kan lära sig i de här spelarna. Men redan på ytan så har vi det här som en spelare. Så okej, lär sig att här finns Mannerheim från Finland, och då lär man sig att den människan har funnits, eller Kleopatra om man har missat det i högstadiet, eller
Gandhi, är väl
Gandhi
exempel,
men ja. Också en massa mindre kända ledare från hela världen, från Afrika, Nordamerika, Asien och så vidare. Sen så får man också, ja,
jag tänkte bara säga att jag tycker att en annan sak man lär sig ganska mycket är just det här teknologiträdet, tycker jag är intressant, för att det är också väldigt handfast, att du inser ganska snabbt att segla är nödvändigt.
Ja.
Som de sa.
Ja.
För att ta sig till nya ställen och kolonier.
Och först därmed utvecklar man alfabetet och sen kan man utveckla
skrivkonsten.
Ja, och jag tycker att just det, att den där också progressionen av det här teknologiträdet och i senare spelarna kulturträdet, att det kanske känns helt som grundkunskap att människan måste utveckla hjulet och alfabetet, men sen så just får man veta vart det leder, och sen så kan man lära sig på när man kommer till medeltiden om merkantilism och stigbyglar liksom. Och sen en annan tycker jag lärande aspekt är det som sen leder till den här kulturen, det vill säga att man i det förra spelet, sexan, så man ska samla på sig en massa konstverk, och de är konstverk från riktiga världen, som en så får lära sig vem Tiziano eller Kate Austen är, och man ska bygga under det, har man väl i alla spel gärna fått göra, och då kan du lära dig att det finns något sånt som
alltså underverk.
Underverk, ja, förlåt, ja. Underverk, och då får man lära sig, jo, man kan bygga Eiffeltornet och
kolossen från Rhodes,
ja, och pyramiderna, men man kan också bygga i senare spel mycket mer obskyra monument och byggnader som alla absolut inte har hört talas om. Och också igen från hela världen. Så jag tycker att den aspekten, den här direkta man kan lära sig från de här spelarna, och i flera spel hade funnits sådana här encyklopedier i spelen där man sen, om man nu riktigt vill gå på djupet, kan trycka på frågetecken eller någonting, och så kommer där en halv Wikipedia-text om de här personerna eller konstverkena som man kan samla på i spelarna. Men sen tycker jag ju också att det här är ett tecken på den här bredare pedagogiska aspekten av spel. Och som jag sa i början så att det är liksom en slags port till ett bredare historieintresse. Och då kan man som jag bli en historienörd med hjälp av bland annat Civilization. Vilket ändå är lite intressant, för att jag köpte mitt första egna Civilization-spel och jag var redan en vuxen person när jag spelade andra spel. Jag kollar faktiskt på det här. Det finns en ny forskning från i fjol som visar att barn ökar nästan med 100% sitt engagemang i en läroprocess om det finns ett spelelement, och om det finns datorspel, videospel som integreras i undervisning till exempel.
Det där kan jag nog bra tänka
sen med. Så är det förstås så att det är ju inte för alla. Vissa kanske tycker att det är hemskt tråkigt att man har lyckats få ett konstverk av Hieronymus Bosch till sitt museum. Eller att oh wow, jag har utvecklat en Kinect. Wow, vad roligt. Men för andra, som jag antar alla tre i det här rummet, så är det ganska spännande när man gör.
En Kinect är ju alltid fräck. Men hur brukar ni göra när ni spelar? För jag tycker en intressant sak med de här spelen är att det känns som det naturliga, om man liksom lyssnar på någon som pratar om Civilization, är att kartan är alltid våran världskarta. Men jag skulle säga att de flesta matcherna har man autogenererat en ny karta som inte representerar då jorden. Hur brukar ni göra när ni spelar? Spelar ni liksom på en världskarta? För det brukar alltid finnas en möjlighet att då välja att du vill ha en representation av jorden.
Jag har spelat några gånger på en världskarta, men jag tycker den är lite tråkig.
Samma
för det
här
känns på något sätt så förutsägbart.
Men det är det som är så kul. Jag håller helt med att våran världskarta är tråkig. Den är både tråkig och bökig. För den liksom, det är svårt att ta sig till ställen. Det är stora hav, det finns stora bergkedjor. Allting är i vägen. Och det sätter ju ändå lite i perspektiv att det måste vara ganska bökigt för mänskligheten att sprida ut sig, som vi ändå har gjort på den här bökiga groven.
Ja. Det tog ju också antal tusen år. Men jag brukar spela så att jag försöker få en utmanande men ändå trevlig världskarta åt mig. Jag tror inte på att sätta upp onödiga hinder i vardagen. Och sen försöker jag fokuserar alltid på att bygga min egen civilisation, och jag tycker inte nödvändigtvis så jättemycket om att interagera med de andra spelarna överhuvudtaget.
Jo, Jag tycker, det som jag gillar nog med den där världskartan då i början var på något vis det här, när jag var barn så var jag alltid fascinerad på något vis av den där stunden, vet ni, i historien när de europeiska upptäcktsresande kommer till Nordamerika och, eller kommer till nya världen och hittar alla de här stenålders civilisationerna egentligen, som är jättehögt stående kulturer, men de har fortfarande använder fortfarande inte julen nödvändigtvis och så här. Och det här var ju någonting, jag vet inte, jag tror att det måste ha kommit från att läsa Kalle Anka, och där finns ju den där farbror Joakims äventyr i Anderna när han hittar någon sån här glömt inkatempel i bergen som är fullt med guld, och det här tyckte jag var, det där tyckte jag var spännande.
Och senare fyrkantiga ägg.
Och fyrkantiga ägg, ja. Och det här, ja. Men den sidan av den här, när det kommer nära vår historia, tyckte jag var spännande. Och sen så blev jag, här för några år sedan så snubblade jag över en sån här, den här historikern Peter Englund, så han har en sån här blogg. Och där hade han sparat en gammal sån här krönika som han hade skrivit för, tror jag, Dagens Nyheter från 2001. Där han pratade om just hur han hade spelat liksom Civilization och liknande spel då någon gång där, vid den tiden. Och han hade konstaterat att de här spelen blir lite tråkiga för att de i grund och botten bygger ju alltid på en sån här stalinistiska grundpremisser. Att för det första, militär styrka är allt och inga sådana avtal som man gör med någon annan har något värde. Man kan alltid bryta dem bara. Och för det andra att allting i samhället ska planeras av en sån här enväldig central härskare som beslutar om allting, och att det är på något vis sådär brutalt simpelt. Och det var nog en sån här sak som jag kände igen i det här spelet, att det blir tråkigt sen när det där spelet blir jättestort och så måste man fatta de här mikrobesluten för alla olika städer som finns på hela kartan. Jag vet inte, håller ni med om det här eller?
Jag håller med i delar. Dels, ja, det är ju sådär, som Björn kallade tidigare, Guds spel, att man är ju en enväldig härskare, och så är det ju alla sådana här strategispel ju förstås. Jag håller då inte med om att militärmakt är allt. Kanske det var så på de tidigare spelarna, men jag tycker att det är ett jäkla besvär att få kriga hela tiden.
Du bara orkar inte.
Ja, men det är lite sådär, vem som helst gillar väl att rasera någon annans stad, det är inte fråga om det, men man kan ju vinna på andra sätt. Så jag vet inte om Peter Englunds take idag riktigt håller, åtminstone längre. Fast det är lite stalinistiskt, det är väl mera, det är väl mera viktorianskt. Så här.
Numera.
Ja.
Jag tycker det är en jätteintressant take det där, men det bygger ju jättemycket på också på just liksom restriktionerna kring ett spel och vad som är roligt i ett spel. Att om du har ett spel där du också måste ha en kongress, du måste framföra dina förslag, att ska vi nu ens flytta pengar till den här staden eller gå i krig med de här, och så måste du hoppas att de röstar som du vill. Det ska bli ett helt annorlunda spel och kanske inte ett lika roligt spel. Men jag håller inte heller riktigt med om att krigsmakten är allting i de här spelen. För jag skulle säga, tyvärr, är kapitalismen allting i de här spelen. För en stor pengasamling är nog liksom alltid det bästa, så brukar jag spela.
Man behöver pengar för att utveckla nya teknologier.
Till exempel, men framförallt har jag en pengakassa för att om min granne helt plötsligt skulle tycka att oj, den här killen har inte så mycket militär, kanske vi ska börja invadera, då har jag liksom en pengakassa att köpa på mig militära trupper och anpassa mig till världsläget. Så att för mig är pengarna en huvudsumman i det här spelet.
Och åtminstone i det här Civilization 6, som var alltså det förra spelet, så pengar är viktigt, men där känns det som att du vet ganska tidigt i ett spel hur bra det kommer att gå baserat på hur snabbt du hittar nya teknologier, forskar fram nya teknologier. För att om någon springer iväg med det, så kan du stå där med din knäkt då, och sen plötsligt så kommer det ett jetplan och bombar dig. Så att militärmakten kan man, så om man gör som Björn, alltid köpa, och som, om man gör som jag, så kan man alltid ligga ett steg före i teknologin. Mm. Så riktiga världen.
Ja. Ja, och det var en sak som jag tyckte att var intressant sen med det här spelet, just att hur den här utvecklingen av det här spelet just har påverkat på något vis. Eller när jag tänker på det nu, så tycker jag mig se hur det här spelets utveckling på något vis speglar hur historiesynen också har utvecklats på något vis sedan 90-talet. Och jag hade en sån här konstig association här. Det var, alltså, okay. Det var nämligen så att på något vis det som brådmogen ung man på 00-talet så var jag på något vis medveten om att det fanns en sån här bok som brukar dyka upp, ni vet, på sån här flygplatser, sån här pocketbokshyllor, som hette The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Den var skriven av en sån här konservativ amerikansk statsvetare som hette Samuel P. Huntington. Och han var på något vis, det här var något som jag var på den tiden medveten om att seriösa människor, vet ni, läste. Och hans tes var på något vis en sån här, det var en sån här konservativ motsats till den här, ni vet, den här Francis Fukuyamas idé om historiens slut efter Sovjetunionens fall. Och den här Fukuyama menar att konflikternas tid är nu över och i något skede så blir alla länder liberala demokratier därför att det är bara det bästa statsskicket, och förr eller senare så förstår alla det. Och sen kommer vi alla överens. Och det här var ju en sån här, ett sånt påstående som nu inte ännu har inträffat.
Det har inte inträffat ännu. Det är i klass med Paavo Väyrynens progradu-avhandling där han 1989 tror jag förutspådde att Sovjetunionen aldrig kommer att falla.
Nåja, ser du. Ja, och det intressanta med den här Huntington då var att han ansåg att världen var indelad i sådär typ 8 civilisationer. Alltså det här bokstavligen vad han menar. Och det var sådär i stort sett NATO och sen Kina och sen sådär Afrika och sen alla muslimer och sen Ryssland och Latinamerika och Japan och Indien och så här.
Det var dem.
Det var dem. Och han menar att de här kan typ inte komma överens för de är bara så kulturellt olika varandra. Så att här längs de här, där de här punkterna där de här möts så kommer det att uppstå konflikter.
Och det här var det här årtusende.
Och det här var 00-tal, ja. Och redan då så var det ju folk som faktiskt visste att, kände till de här regionerna som pekade ut att det här är ju otroligt oinformerat och enfaldigt, att folk är ju inte alls likadana inom de här blocken. Men det var just då under, det kom samtidigt som USAs invasioner av Afghanistan och Irak ungefär. Mm. Och det var en sån här grej som på något vis gav den här idén så där ett lyft. För det var på något vis en sån simpel förklaring till det här att varför är vi i krig egentligen? Mm. Och varför klär de sina muslimerna sina kvinnor i slöjor och vill inte ha vår liberala demokrati?
Och hävdar du att det är det här som gör civilization? Att det här, de här är kopplade?
No, jag menar att alltså ännu i denna dag när jag är typ den enda människan i världen som ännu minns den här boken så tänker jag sådär att låter inte den här världssynen på något vis precis som ett parti civilization?
Det gör det nog. Det är väldigt nedkondenserat till hur det funkar i spel också. För det är samma där med de här gula spelen, att man kan inte programmera in alla möjliga personer och hur de röstar. Nu är vi liksom på väg dit, men man måste liksom också nog karikera alla nationer för att annars så smälter
det lite
de
roligt.
Ihop. Ja, men det är ju roligt också. Alltså, i den här världen är det ju roligt. Och jag tycker Civilization-spelen gör det också bra på sätt att det är aldrig rasistiskt på något sätt att den här civilisationen är alltid dålig eller något liknande. Mm. Utan alla har sina styrkor, så de karikerar på ett ganska bra sätt.
Ja, eventuell rasism och stalinism ligger på spelarens egna axlar. Men jag tycker att det finns spel som gör kultur bättre än Civilization. Där de kanske mera flyter in i varandra. Sen så är ju den också kulturen väldigt statisk i Civilization. Att alla startnationer har sina egna särarter.
Ja, de har sina egna egenskaper.
Men alla har samma samhällsutvecklingsträd. Alla har samma teknologiutvecklingsträd. Så att egentligen så är det ju, handlar det ju bara om vilken klänning man sätter på sin ledare.
Mm. Precis. Med lite modifikation, för vissa har ju ofta en gratis sån här vetenskap de får som är baserat på sin historiska
sant
historik. Som gör att vissa får en gratis segling eller gratis hästar beroende på hur det har sett ut i historien. Ja. Så att de har nog en viss fördel, men det stämmer
men
som du säger.
Att överlag, så i slutändan, då du når atomåldern, så ser du knappt någon skillnad på de här nationerna.
Ja, mitt stora problem tror jag med den här världssynen är sen ändå på något vis det där att man alltid, just det där som du nämnde Björn, att det är så statisk den där identiteten i de här olika kulturerna som man spelar, att jag tänker att det här är ju på något vis också så som man såg på världen ännu på 90-talet, att någon gång så fanns det just så här stenåldersfinnar. Och nu är vi dem bara 1000 år senare, men annars är vi helt likadana.
Ja. En annan sak som ju också känns faktiskt lite kalla kriget är ju den här eviga elementet i Civilization-spelet, det vill säga att är man en människa som skjuter kärnvapen på sina grannar eller är man en människa som inte gör det? Mm. Jag brukar ofta göra det för jag upplever att det känns, jag känner mig förpliktigad att göra det åtminstone en gång. Men inte känns det ju alltid jättebra.
Mm.
Jag tycker det gör en ganska bra poäng av det också, för kärnvapen är ganska effektiva, såklart. Men i Civilization så blir också radioaktiviteten kvar. Så att om du har atombombat en stad, är det sen ingen stad riktigt vill ha sen och ta över. Den har inte någonting värde. Så att, om det börjar med atomkrig så är det oftast, kartan blir ganska obebyggelig mot slutet.
Och det ska ju sägas att spelare reagerar också på att om du skjuter kärnvapen så då de flesta andra medspelare, om de är datorbottar, så då börjar de tycka mindre om dig.
Ja, man blir nog fördömd ganska kvickt den första som kastar sitt atomvapen.
Mm. Så det här spelet har ju nog vissa sådana moraliska pekpinnar som man nog har byggt in i det också.
Det finns ju en kul myt om det där med atombomberna som handlar om att Gandhi alltid atombombar alla. Vilket är ironiskt för att han är ganska fridfull.
Alltså i det här i Civilization.
Ja, myten är alltså var väl ungefär så att Gandhis karaktär är väldigt fredfull, men att han kan bli så fredfull att systemet på något sätt gör honom till en kärnvapengalen.
Ja, att han har noll i, eller myten går att han har noll i trolighet att atombomba någon annan. Men när man kommer upp till en viss ålder så får alla ett minus. Att du blir mindre atombomb, så var vänlig. Men då är myten att det ska rulla över då, så att han får maxvärde istället för noll. Det här stämmer inte, för det är inte programmerat med en kod som Assembly som liksom har en sån här rollover overflow-funktion. Dock i Civilization 5 så byggde de in lite det här för att den här myten och den här grejen var ganska rolig. Att Gandhi kan bli en atombombande galning.
Man får lite akta sig med honom också. No, men avslutningsvis, vilken version av det här spelet skulle ni rekommendera åt en helt ny spelare? Om det är så att, om vi tänker oss att någon hör det här avsnittet och så blir den lite intresserad, var länder sig att börja?
Jag tycker i mån av vad man har för maskiner, vad folk har för maskiner man kan spela på nu för tiden, om man ska börja spela Civilization, så slår jag ett slag för min favorit som är Civilization 6, som också har en väldigt duktig guide om du vill ha någon som håller dig i handen när du börjar spela. Och det är också det mest kompletta spelet enligt mig i serien och kanske av alla.
Så är det. Det brukar alltid vara att spela det näst nyaste spelet i serien, för det har fått mest uppdateringar och är fräscht och framförallt ganska billigt. Då sjunker ju pris också, att om man vill prova så kanske man inte vill prova det nyaste för några 60-70 euro, utan man kan få dem tidigare billigare. Och som sagt, ända sen både femman och sexan är jättespelbara då, och brukar dessutom finnas på alla möjliga plattformar, som om någon råkar ha en Nintendo Switch hemma eller någonting, så brukar det finnas.
Eller en surfplatta.
Min favorit är egentligen den här urgamla spin-offen Alpha Centauri, där man spelar olika sådana här civilisationer som samtidigt anländer till en sån här främmande planet, och så ska man börja bygga bygga upp sina civilisationer där i framtiden. Och den är jätterolig, den har en sån här spännande sån här ekologisk storyline som går vid sidan av det här.
Det här är ett spel. Hur gammalt är det?
Ja, nu är det väl 00-talet.
Ja, Alpha Centauri kom där också runt, var det? Och jag vågar inte säga siffror här nu från höften. Men det kommer ju det här Beyond Earth, som är en spirituell uppföljare till det, Civilization Beyond Earth, som man också är ute i rymden efter att man har då pajat jorden med The Great Mistake. Så flyttar också alla till rymden där och måste överleva. Men det gör ju också att det är frågan sen, att vad tycker man om? Vill man ha ett nytt teknologiträd där man nu måste hitta all xenobiologi och allt möjligt? Eller vill man ha historien? Jag tycker själv att de är intressanta, de här spelen, när man är ute i rymden, men jag tycker inte så mycket om att lära mig nya saker på det sättet. Det är så bekvämt med jordens historia, och när man har spelat samma spel i 30 år nu, så varför inte bara fortsätta med det?